Du lyssnar på Radio Tyresö, 91,4 MHz. Och jag heter Björn Malmberg. Hon har växt upp i Tyresö, gått i skola här, varit politiskt aktiv redan som ung och var med och bildade Tyresös SSU-klubb. Aktiv i kommunalpolitiken, har suttit i kommunfullmäktige, varit landstingsråd och suttit i landstingets presidium. Aktiv på EU-nivå i regionkommittén och nu pensionär och med flera uppdrag i PRO. Jag talar om alltid aktiva Kristina Tallberg.
När man är en glad pensionär, då är man ung i sinnet, lever på minnet. När man är en glad pensionär, då är man aldrig någonsin sur och tvär. Om man är...
Det stämmer väl delvis, skulle jag vilja säga. Han beskriver ju en ganska ljus situation, tycker jag. Och den ska ju vara så, egentligen, att vi som är pensionärer, vi ska vara glada, vi ska vara unga i sinnet och bra ska pensionärerna ha, säger han ju och upprepar många gånger. Men börjar man fundera lite grann på en del av orden så, jo, han pratar också att man ska aldrig vara sur och tvär, eller aldrig, pensionären är aldrig sur och tvär. Och det är väl inte det som vi oftast är, men det finns ju anledning för vissa frågeställningar idag i politiken, som politiken har hand om, där vi pensionärer både måste vara både arga och sura och tvära.
Det är det du jobbar med nu som, ska vi säga, pensionärspolitiker, va?
Ja, man kan väl säga så här, om man vill säga att pensionärsorganisationerna, vi jobbar ju mycket med intressepolitik. Vi jobbar ju inte med partipolitik, för vi är partipolitiskt obundna. Men vi jobbar ju med intressepolitiska frågor som är viktiga för pensionärerna. Och det gör vi då, i mitt fall, så jobbar jag då i PRO, Pensionärers Riksorganisation. Både i riksorganisationen, där jag är förste vice ordförande, och sen är jag distriktsordförande i PRO Stockholms län. Och sen är jag medlem naturligtvis i PRO Tyresö.
Det är en del klyftor, så att säga, mellan pensionärer och övriga som ni kämpar mot att försöka utjämna. Vilka är de största skillnaderna för?
Ja, en stor fråga är ju det här med, som vi har varit aktiva under ett par år nu. Och det är ju att vi anser att vi ska betala, att det ska vara lika skatt för arbete och pension. För pension är ju bara uppskjuten lön. Och där har vi ju så att det är ganska stor skillnad nu med alla de här jobbskatteavdragen som skapar då en skillnad mellan löntagare och pensionärer. Och det tycker vi är, känns orättvist. Och det är ju en fråga som är uppe nu. För vi vet ju att redan nu, 2014, så kommer pensionen att bli mindre tack vare att den så kallade bromsen slår till. Och bromsen, det är ett system som följer, så att säga, den ekonomiska utvecklingen. Och på grund av det också så ökar klyftan ytterligare mellan pensionärer och löntagare.
Det är ett exempel på där man med en sån här samverkan då kan samla en kraft gentemot makthavarna.
Ja, vi har ju en särskild pensionsgrupp mellan de fem pensionärsorganisationerna som har arbetat fram ett förslag, och där vi bland annat har sagt att det här premiepensionssystemet, det tycker vi ska avskaffa, att man har bland annat den så kallade bromsen. Och jag vill inte gå in på alla teknikaliteter nu, men det ska avskaffas. Och där hörde jag ju då i radion att socialdemokratiska ledaren Stefan Löfven hade sagt att det här med premiepensionssystemet, det måste bort. Det var ju, har inte gett något, är inte ett bra system. Nej. Och det delar ju vi från alla fem pensionärsorganisationer. Vi får se vad det händer, men vi kommer ju då med kraft av, PRO har centralt i landet 400 000 medlemmar. I distriktet har vi 53 000 och i Tyresö tror jag att vi ligger på 1000, nästan 1500 medlemmar i PRO. Och sen har ju SPF också medlemmar, 1200 någonting i Tyresö.
Men hur är skillnaderna inom gruppen pensionärer då när det gäller pension till exempel?
Vi har ju tittat när det gäller medlemmarna i PRO. Så gjorde vi en medlemsundersökning där bland annat en av de här frågorna som vi tog upp var hur det ser ut på pensionssidan. Och där har vi sett att en genomsnittspension är 13 800. Men tittar man på kvinnor och män så är det mycket större skillnad. För då visar sig att kvinnor i genomsnitt i PRO har 11 800. Och medan männen har 17 400. Och det säger ju sig själv att det är ju många kvinnor som har jobbat i låglöneyrken. Man har jobbat skolbespisning, man har jobbat inom äldreomsorgen, hemtjänsten, inom sjukvården. Och så har man inte jobbat hela tiden, man har varit hemma och skött barn ganska långt upp. Så man har ganska få år för att tjäna in pensionen. Och många av de kvinnorna har då väldigt, väldigt låga pensioner och har en situation som är väldigt svår. Vi kommer ha ett särskilt seminarium i början på oktober där vi ska ta upp den här frågeställningen ytterligare.
Men går det att göra någonting åt den här skillnaden då?
Ja, det gäller ju då att de som ska gå i pension och även yngre, att man tänker på det här med att pensionsfrågan är väldigt viktig. Att man då ser till att jobba och att dela det här med, nu har ju kommit mycket mer det här med föräldraledighet och delad vårdnad så att säga, eller ansvar både för kvinnor och män. Men tittar vi på den generation som jag är 40-talist och de som är tidigare, då var det ju ingen självklarhet att mannen delade samma ansvar för barnen som kvinnan. Och därför har du den här skeva skillnaden, stora skillnaden också. Sen handlar det om att du tittar på i kommuner och andra att många gånger får kvinnan lägre lön än mannen för samma arbete. Och det där måste ju också de fackliga organisationerna och andra jobba med för att man får lika lön för lika arbete i princip. Alltså att det ska inte vara bundet till vilket kön det tillhör. Jag såg en annonser från Kommunal tror jag här i häromdagen att vill man ha en löneökning så var det bra om man var en man.
Ja, men det är ju riktigt att den som jobbar idag kanske måste tänka på sin kommande pension. Mm. Men de kvinnorna som har en väldigt låg pension idag, går det att göra någonting åt dem?
Ja, vi försöker ju få det här med att få bort det här med den här bromsen som gör att den följer ju det samhällsekonomiska läget. Så att om det går sämre och där vi är i den här lågkonjunktionen så har vi varit med om några år där pensionerna faktiskt har sänkts. Och genom detta. Den biten vi säger att det här ska bort. Alltså man ska veta vilken pension man har. Så att man också kan planera sin ekonomi utifrån det här. Sen finns det andra saker som har inträffat på sista tiden. Och det är ju, eller senare år. Det är ju att i kommunerna så tar man mycket mer betalt via avgifter för olika insatser inom äldreomsorgen. En del saker betalar vi ju solidariskt via skatten. Men mer och mer börjar bli förskjutningar också även i sjukvården att vi ska betala själv avgifter. Och även om du har så kallade högkostnadsskydd så kan det bli ganska kraftiga kostnader som kan komma på grund av sjukdom och så vidare. Och en sak som är nu då så säger man till exempel att det är mycket svårare att få olika hemtjänstinsatser. Du ska vara väldigt sjuk och du ska vara väldigt... har väldigt stor oförmåga att klara dig. Du behöver inte vara sjuk för du har ju hemsjukvården också. Men om vi tar det här andra. Jo, det har ju blivit en förskjutning då från det här solidariska skattesystemet. Där vi gemensamt betalar till exempel äldreomsorg. Vi betalar för skolan, barnomsorg. Så tar du mer och mer avgifter. Och de här avgifterna slår ju väldigt ojämnt. Och vi vet ju förra året då när vi hade den här folkomröstningen. Om de högre höjningen av hemtjänsttaxan. Och som där det inte blev någon ändring utan man följde liksom det förslaget var. Men det var ändå en stor fråga som engagerade väldigt många i Tyresö. Det som är problem nu är ju att det är mycket svårt att få insatser. Du ska ha väldigt stora behov. Och det som handlar om till exempel så här med städning och tvätt och sådana saker. Där föreslår man ju mer att säga att ja, men du kan väl ta rutbidraget istället. det här med hushållsnära tjänster och kan dra på skatten. Men de som har väldigt låga pensioner, de betalar ju i och för sig inte så mycket i skatt, så du har nästan ingen skatt som du ska kunna dra på, så du kan inte utnyttja det. Utan det kan ju bara de som har en bra inkomst eller en bra pension göra.
Finns det något ytterligare man kan göra?
Ja, vi vet ju till exempel att alla som är berättigade till bostadstillägg söker inte bostadstillägget. Och det ligger ungefär nästan 2 miljarder hos Försäkringskassan för, om man tar för hela landet. Och jag tror att det är så att många känner att det här är, man har lite svårt att söka bidrag. Inte ska väl jag söka bidrag, utan man vill försöka klara sig själv. Men jag tycker att vi måste hjälpas åt och tala om att det här faktiskt är en rättighet. Så att det här är någonting som jag jobbar för, det här är någonting som jag betalar skatt för, att det här ska finnas möjligheten att få bostadstillägg. Och därför vill jag uppmana alla att verkligen, som är pensionärer, att kontrollera om man kan få bostadstillägg. För det vi ser, och som är en stor fråga för att man ska må bra, det är ju det här med att kostnaderna för boendet har ju blivit väldigt, väldigt dyrt för många. Vi ser på vårt nya trygghetsboende här i Tyresö, så är det ju många som hade önskat att flytta in dit, men som anmälde sig först men som inte fullföljde för att det var en alldeles för dyr kostnad. När man börjar titta på om man skulle ha råd att bo där och kunna leva lite också med att vara aktiv i övrigt.
Men det här att söka bostadsbidrag, det är inte detsamma som att gå till socialen där.
Nej, det
tycker jag. För så kan du kanske många gamla tänka, att det är att begära fattigvård.
Ja, jag tycker man får vända på det här. Att, dels är det ju att man tar kontakt med Försäkringskassan när det gäller bostadstillägget. Men även om man skulle hamna i en situation där man behöver hjälp med socialbidragsinsats, så ska man inte tveka och känna att det är något fel på mig som person att jag har hamnat eller behöver att ha hjälp. Utan man ska känna att det här är också en möjlighet och en rättighet för mig. Men det som jag är bekymrad över är ju just det här med att man förskjuter det här med att vi alla är med och betalar när det gäller insatser för äldre, och att det blir mer och mer avgiftsfinansierat. För det drabbar dem med de små pensionerna och även i andra sammanhang med små inkomster. Så det är väldigt orättvist.
När då är man aldrig någonsin sur och tvär. Om man är 70, 80 eller 92, så sjunger man ändå, sjunger man ändå. Vi går på kaffe, repo, bara ha det bra, för bra ska pensionärerna ha. När man...
Vi talar om klyftor. Det finns ju andra klyftor som uppstår när samhället utvecklas. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om den språkklyftan. Tror du att den kan vara ett problem? Jag menar, väldigt många pensionärer har ju bara 4 eller 6 år i folkskola och har kanske inte läst engelska, och ändå så...
Jag tror inte när det gäller engelskan är lika stort problem, för att det vi hade förut tidigare, jag har ju jobbat inom ABF och det här med studiecirklar, så var det ju då, vi kunde se på 60-70-talet, så hade vi, var det en enorm satsning på att ha studiecirklar, utbildningsverksamhet, det var utbildningsradion också, som hade de här startmaterialen där man erbjöd i studiecirkelns form engelskutbildning. Vi hade också i PRO, och det finns fortfarande, så hade vi också tidigare ett ännu större antal cirklar just för att lära sig engelska, och det var väldigt många deltagare. Vi har fortfarande, jag tror inte vi har engelska i PR och Tyresö, men det finns alltså ganska mycket språkcirklar. Så att där är det nog inte lika mycket, men den andra biten som jag är mer oroad för, det är ju den digitala klyftan. Där man förutsätter att alla har tillgång till datorer. Man är van att jobba, vill, som man säger i alla program, om man lyssnar på radio eller på tv. Vill ni veta mer så ska ni gå in på vår www och så vidare, så hänvisar man. Och där finns alla fördjupningsmaterial, säger man. Och det finns ju en risk då att om man inte behärskar det här eller har tillgång till, så kommer man bara få de här mer och mer ytliga nyhetsrapporteringar. Och det tänker jag är en fara också i demokratin. Och det är likadant om man säger, för nu kommer vi att ha val nästa år. Och naturligtvis man ska bejaka också den nya tekniken. Men så de politiska partierna säger, vill du veta mer, du kan hämta alla våra program via datorn, va? Och det förutsätter att man har det här. Det som är viktigt och som pensionärsorganisationerna jobbar mycket med, det är ju att man har utbildningsverksamhet för sina medlemmar. Att behärska datorn, men också att behärska de här nya nu med de smartphones och det här med iPads och vad det nu heter. Och det har ju PRO i Tyresö.
Ja, det finns ju SeniorNet också som har ett övningsdagar på eftermiddagarna, ja, och sådär, men på våra bibliotek.
Men då förutsätter jag att du kan lite för, ja, det här med seniorsnäts och att du har tillgång själv. Men det kompletterar ju varandra och det är väldigt, väldigt viktigt. Men det handlar ju om det här med också att du har ju andra frågor där du säger att du tar bort det här med kontanthantering. Det förutsätts att du gör alla dina utbetalningar via nätet och internetbanker och såna här saker. Och där är ju många äldre som är väldigt oroade för att man känner sig osäker. Tänk om jag trycker fel på något sätt och alla mina pengar försvinner, och hålla reda på alla koder är svårt. Och där måste vi jobba med de frågorna, och där bankerna tycker jag i väldigt stor utsträckning har ju svikit sitt ansvar. Här ska människor stå ute och ta ut sina kontanter. Alla vet vad man gör vid en bankomat. Det är ju ytterst få som tar ut liksom för att kolla vad jag har på kontot. Alla människor vet ju att den som står där, den kommer ganska snart ha ett antal sedlar i sin portmonnä. Och då är det risken också för det här med överfall och de här. Och det gör ju folk också ännu mer oroade.
Men då kan man ju ta ut pengar inne i affären också.
Ja, det går ju det också. Det får man ju upplysa om. Men där vet ju också de som står efter dig i kön, vet ju också att du håller på att plocka med massa pengar. Ja. Om kanske plockar till det flera sedlar som du inte hade tidigare i din börs.
Ja.
Så att det är utsatt. Men det gäller ju att hitta system där. Sen kan man ju vara lite fundersam på att här ska vi om något år få nya sedlar. Vad ska vi göra med dem? Det kostar miljarder att ta fram de här nya sedlarna. Och ska de in då på myntmuseet eller myntmuseet direkt? Eller, ja, men vi ska ju inte använda oss av kontanter. Nej. Och då börjar man fundera på, men varför i all sin dag ska vi ha nya sedlar då? De pengarna kunde ju användas till andra insatser i samhället. Det är
en intressant fråga. Nu är väldigt nära en annan fråga som du har jobbat med och som hör ihop med det här, och det är det här begreppet livslångt lärande. Och det jobbade ju du med när du var EU-aktiv i regionkommittén. Vad är livslångt lärande?
Nej, men alltså det är ju det samhälle vi lever i. Om vi säger när vi växte upp. Jag växte upp här i Tyresö då på 50-talet och framöver då. Så är det ju inte samma samhälle. Våra jobb som vi har haft, de har ju inte heller stått still, utan och det kommande arbetslivet och även i samhället i övrigt, vi pratade just om det här med tillgång till datorer och så vidare. Det kräver hela tiden att man får möjligheter att utbilda sig. Och det slutar aldrig det här livslånga lärandet, utan man ska ha möjlighet att kunna få lära också om man är 100 år och mer. Till exempel med det här med dator, om man nu vill önska sig att lära det. Så det slutar inte. Och det här kan ju vara på olika sätt. Folkbildningen står ju för väldigt mycket. Förutom att alltså man har den vanliga generella skolan naturligtvis. När man är i de åldrarna. Men sen det här med kompletteringar. Det är ju väldigt mycket folkbildning, studieförbunden, folkhögskolorna. Och den verksamhet som också erbjuds i olika föreningar. Och studieverksamheten i till exempel PRO är ju väldigt stor. För det är ett sätt att komma samman. Det är inte bara det här att lära sig. Utan det är också att genom att jag lär mig tillsammans med andra, så får jag ett mervärde i det här gemensamma lärandet. Och så får jag också så stiger ju också det här med en vänskap uppstår helt enkelt. Väldigt djup vänskap med de som går i olika studiecirklar där man lär en längre tid tillsammans. Det här är väldigt, väldigt viktigt. Och det är ju också för att vara, vad stod det här nu, glad, ung i sinnet och glad. Det är ju det här med att om jag nu får möjlighet att vara tillsammans med andra människor. Där spelar ju pensionärsorganisationer en mycket stor roll. Där man får vara ihop med andra människor.
Och det har ju du praktiserat genom teaterverksamhet också.
Ja, jag har varit med i alla uppsättningar av Tyresöspelet. Vi började i augusti 84, för vi skulle ha första framträdandet då 85 i juni. Och alla de uppsättningar som har varit, det har varit en fantastisk sak. För det är också det här med att man är tillsammans. Jag har inte haft någon stor roll, men jag har alltid varit med. Och där man börjar med sina egna små scener. Och sen så skapas den kontakt där man nöter med varandra och lär och övar. Och sen så lägger man ihop de andra bitarna. Och till slut så har man ett stort teaterspel som är Tyresö med över 100 aktörer. Och det uppstår en fantastisk gemenskap i det här. Och vi vet ju då när man har gjort de här, och det är ju Sven Lionell och Elisabeth Sellegren och andra som ska höjas. Först och främst som har skapat både texten och musiken, men också att det här har varit något så otroligt fint att få vara med i och del i. Och genom då, det har varit mycket jobb, men det är ingen tvekan om att man har mått jättebra.
Mitt upp i alla politiska uppdrag och sådär som du har haft under samma tid då?
Ja, precis. Jag var ju väldigt aktiv. Idag så har jag inget partipolitiskt uppdrag längre. Men jag tycker att eftersom jag fick mitt första då, när jag började i SSU då 1960, fick mitt första kommunala uppdrag då 67 efter 66 års val, så tycker jag ju att jag för min del inte behöver sitta med i de beslutande församlingarna längre. Men däremot så är det oerhört viktigt att det finns i de beslutande församlingarna personer som är 65 år och äldre och som utav egen erfarenhet också kan agera i de här frågorna och också i andra frågor. Och det skiljer sig, man behöver ha olika åldrar i de politiska församlingarna. Och vi vet ju att i riksdagen så är det extremt dåligt med det bara ett fåtal som är 65 år och äldre. De här 349 riksdagsledamöterna. I landstinget är det lite bättre och även i kommunen lite bättre. Men vi vill ha företrädare. Vi är ju ändå en femtedel av befolkningen. Och allihopa av oss som är pensionärer har rösträtt också.
Och Tullia von Sydow som var över 80 när hon lämnade landstinget och riksdagen. Hon har ju lämnat helt och hållet nu, va? Men hon hade ju en stark röst.
Absolut, och det är ju jättemånga som har. Och
Vilka kvinnor tycker du har drivit äldrefrågorna?
Ja, Tullia von Sydow är ju en av de som har drivit väldigt mycket. Sen så också en kvinna som fortfarande sitter i riksdagen och som har drivit äldrefrågorna väldigt mycket. Det är ju Barbro Westerholm som också har tidigare varit ordförande i den pensionärsorganisationen. Ett annat sätt att påverka för oss som vi gör löpande, det är ju att vi tillsammans med de andra pensionärsorganisationerna så har vi ju representanter i kommunala pensionärsrådet här i Tyresö till exempel. Och sen har vi också representanter i landstingets pensionärsråd. Och jag sitter själv med då som en representant från PRO i landstingets pensionärsråd. Och då påverkar vi ju löpande olika frågor som har beröring på äldre i kommun och i landsting. Vi har ett landstingspolitiskt program som nu är ute på remiss i våra 134 föreningar i Stockholms län. Och det handlar då om kollektivtrafiken, regionplaneringen, färdtjänsten och kulturen.
Och kulturen har du jobbat med som landstingsråd också?
Ja, jag var både social- och kulturlandstingsråd.
Vad gör man då?
Ja, vi hade ju ansvar för olika frågor, de frågor som kulturfrågor som då landstinget svarade för. Och den största kulturfrågan som landstinget svarade för, det var ju att vi var de främsta ekonomiska ansvariga för Stockholms konserthus. En härlig kulturbyggnad. Och jag satt ju då i styrelsen för konserthuset i 17 år. Jag var under olika perioder så var jag vice ordförande. Och när jag slutade där då 2006 så fick jag Orfeusmedaljen i guld. Och det var ju fantastiskt att få denna fina utmärkelse. För att framförallt så får ju de flesta det av musikaliska meriter. Men ja, min merit var ju då att jag hade bidragit till ett väldigt bra styrelsearbete för att vara med och utveckla konserthuset till den fina kulturinstitution som det är idag.
Men du är intresserad av musik i alla fall?
Ja, jag är mycket intresserad av musik. Det har jag varit i hela mitt liv. Jag har ju mycket sång och musik i vår familj. Och så det njuter av alla olika musiksmaker.
Och så sjunger du själv?
Jag sjunger själv, men jag har ju tyckt om, vi har alltid sjungit och jag tycker om att sjunga. Och jag har ju fått utlopp av det när jag har varit med i Tyresöspelet, eftersom Tyresöspelet bygger väldigt mycket på sång och musik. Men jag kan väl berätta här att jag och min syster Gunilla, vi var då i början på 50-talet så sjöng vi ju faktiskt i barnens brevlåda. Och då sjöng vi en låt som jag hade skrivit både text och musik till. Som var med någonting med vågorna gunga stilla. Jag kommer inte ihåg varken text eller musik idag för det är inte nedtecknat.
Oj, då kan vi inte få höra den heller.
Du kan inte få höra den här nu. Och det som var roligt var då när vi var hos farbror Sven så fick vi mycket teckningar med oss hem då, som barn hade skickat in. Men så fick vi också väldigt fint honorar. På den tiden, det här var ju 52-53 någon gång, så jag tror vi fick 5 kronor vardera för vår medverkan i barnens brevlåda. Och det kändes stort och fint.
Sjunger du någonstans nu då, i någon kör eller sådär?
Nej, jag sjunger inte i någon kör. Jag tillhör ju de där som har haft under många år ganska oregelbundet med mycket resor i mina arbeten och det här med PROs engagemang, inte minst på riksplanet. Gör ju också, även på distriktsplan gör ju att jag sabbar alla stämmer då, eller det här stämövningarna, eftersom man inte kan komma varje måndag eller vilken dag det är och öva stämman. Men jag tycker ju om att sjunga och ibland har jag väl överraskat sådär att jag har stämt upp med någon sång mitt i tal. Det har hänt både i PRO, det hände också när jag var landstingsråd.
Nu har vi bytt lokal och nu har vi faktiskt förflyttat oss till Kvarnhjulet och den stora fina salen som heter Nyfors. Och här sitter Jörgen Thoresson vid flygeln. Du är beredd att ackompanjera Kristina nu, va?
Ja, det ska bli en upplevelse att ackompanjera Kristina, en av våra sångstjärnor här i Tyresö.
Ja, det var roligt, ja, att höra.
Det kanske var stora ord av Jörgen det här med sångstjärna. Men jag tänkte i alla fall sjunga en visa om åldringsvården på den här melodin, egentligen When I'm 64. Den här texten har Hasse Alfredsson gjort för flera år sedan och nu handlar det om When I'm 84. Hur ska den bli min äldre omsorg when I'm 84? Kommer ni att skicka hit någon hemsamarit som städar, dammar, tvättar min skit? Får jag någon fotvård, handlar någon mat till vårt koncentrat? Får jag någon färdtjänst, lockas mitt hår when I'm 84? Får man ha julgran med levande ljus i ett servicehus? Får man sitta uppe efter klockan 7? Får man gå till sängs med sin fru? Får man bli gramse? Får man bli ilsk? Kanske lite pilsk? Får man ta nubbe? Kanske ett rus i ett servicehus? Får man ha katt? vinter får man ha hund, gå på Gröna Lund. Får man spela poker, slippa passians, slippa käppen, ta sig en dans. Får man ha ett påskägg, får man ha skägg, dricka parador. Får jag vara vaken, får jag vara naken när jag fyller år. Får man vara ledsen, får man vara glad, kanske lite bus. Istället för dragspel lyssnar jag på jazz, slippa ha alarm på mitt dass. Hur ska den bli min äldreomsorg when I'm 84? Får jag vara vaken, får jag vara naken när jag fyller år? Får jag vara vaken, vifta på baken when I'm 84?
Ja, det var Kristina Tallberg som berättade för oss. Och det var ett program från radiogruppen för Radio Tyresö. Och jag heter Björn Malmberg.